Det finns ju andra saker som jag så att säga, tveksam till i vårt land. Det är till exempel så här, och jag hoppas ju ingen tar illa vid sen naturligtvis, men det finns folk som föds till män, som föds till kvinnor. Och några av dem kan ibland av olika skäl bli missnöjd med att de är man. Och så vill de vara kvinna istället, eller tvärtom. Och då har ju vi ser kanske det som ett problem. Och visst är det ett problem. Men alltså, om Gud nu har gjort det så enkelt för oss, så att redan vid födelsen så ser man, ska det här bli en man eller en kvinna, då är liksom vägen redan klar. Det är ingenting att diskutera. Det är så man ska leda, stimulera och ta hand om människan. Ja. Och det här syns alltså. Det syns. Och om ni är tveksam till om man är man eller kvinna, så det är bara att titta hur det ser ut i underlivet då på er. Om det är någonting som hänger där och dinglar, då är det förmodligen en karl. Alltså det är alltså inte svårare än så. Det är såna här bitar nu som man funderar på. Varför har vi då i vårt land gjort det här valet? Att vi då sätter oerhört stora miljonresurser i sjukvården. Vi tar upp sjukvårdens intressen, kraft och resurser till att operera dem då. Ja. Men fanns det inte ett annat val innan? Om vi nu ska satsa så mycket resurser för att hjälpa de här människorna, varför kan man inte förändra deras inre inställning då, så att de får ha frid med det faktum att de, så här är jag född och jag ska tacka Gud för att jag är man. Vi har kunnat gjort det också, men vi sökte den här andra lösningen. Och sådana saker, det finns så här som det står beskrivet här, Jesus pratar om äktenskapen. Nu kommer jag in på en annan bit i den där diskussionen. Så här står det alltså skrivet om det här är Matteus 19 och 11 då. Här besvarar han frågor om äktenskapet och sådär. Och då kommer han också in på det här faktum att när han skriver så här att han svarar om inte alla förstår det ordet, utan endast det som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig. Det är för att de är födda sådana. Och de som inte kan det är för att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. De som kan förstå detta må ta det till sig. Och när Jesus säger så här, de som kan förstå detta må ta det till sig. Det bör man ta till sig om man kan förstå nu. Och det är så här att det finns vissa personer som inte är avsedda att bli gift. Det får man bara acceptera. Och de ska inte ens de ska inte ens pressas till att behöva gifta sig. De ska uppmuntras till att liksom förstå det rika i att kunna vara ensam. Sen har vi de här som av människor har gjort dem sådana att de inte kan gifta sig. Det kan vi hålla på att spekulera miljoner om, vi kan skriva böcker om det. Med alla vetenskapliga och psykologiska formuleringar hit och dit. För att understödja det ordet. Om man vill. Men Gud säger faktiskt, det finns sådana som inte kan gifta sig. De kan inte tillgodogöra sitt äktenskap. Det är för att människor gjort dem sådana. Nåväl. Det här med att människor har anlag för att bli homosexuell allihop. Inte allihop, men ungefär en tredjedel av varje befolkning har de anlagen. Det betyder inte att man blir homosexuell. Utan sen hänger det också på vilken miljö ska jag växa upp i och hur ser mitt samhälle ut runt omkring. Om jag kommer utveckla det. Om jag lever i en miljö där jag liksom har med de homosexuella föräldrar och sånt där och så kommer jag utveckla mig. Det är för att människor har gjort mig så. Och då är inte jag ämnad för äktenskap. Det är för att äktenskapet är enbart ämnad för man och kvinna enligt Guds ordning. Ingenting annat. Man och kvinna som man är född. Och sen är det så att Bibeln viker inte undan från den frågan, att det finns människor som inte är ämnade att bli gift, och det finns människor som har formats av andra människor som kan inte bli gift. Och därför ska jag gå in i Gamla testamentet nu. Och anledningen till att det kom, det var faktiskt för att vår regering har alltså förberett frågor. Och det är bara två partier som inte ännu har sagt ja till henne. Och det är Moderaterna och Kristdemokraterna. Nämligen att utreda och förbereda ett lagförslag för ett tredje kön. Då kommer man in i samma frågeställning som man har ställt sig förut. Alltså, har de ingenting att göra, våra politiker? Alltså, hur mycket pengar får de betalt för att sköta om landets angelägenheter? Det här kan inte vara landets angelägenheter. Det här tillhör en, liksom, en mindre skaras, vad säger, lobbyistiska påverkan, det vi kallar queer-teologin. De har börjat på att ta över det här. Och de förklarar bibelord på helt andra sätt. De är så fräxa att de försöker hålla sig till Guds ord. Alltså, hur blir deras dom, skulle jag vilja fundera på. För den kommer. Hur mycket lidande ska det behöva bli bara på grund av att de här människorna ska bli tillfredsställd? Ja, men om våra politiker liksom tycker så att man kan ägna tid åt sådana här frågor som egentligen inte finns. Vi har sin grunden två kön, man och kvinna. Våra personnummer är man och kvinna. Nu ska man alltså utreda så att det finns ett könsneutralt personnummer som man kan välja också. Men alltså, tänk er då. Vad händer? Ett barn föds. Direkt ser personalen och föräldrarna, det här är en tjej, det här är en kille. Det behövs ingen specialundervisning för att konstatera det. Det ser alla. Om det då finns någon förälder eller någon som säger, men det här barnet ska ha ett personnummer som är könsneutralt. Betyder inte det att man skär den ofödda barnets rätt till att ha en egen könsidentitet? Jo, det betyder precis det. Och vem har rätt att skära ett barns identitet? Är det inte liksom att göra ett stort övergrepp på en människa som inte kan försvara sig? Och ska vi då som kristna verkligen godta och stillatigande se på när våra politiker förbereder den grunden? Nej, tack. Alltså, vad är det för dom vi ska dra över det här landet? Alltså, vi vet att domen redan är igång när sådana här frågor kommer. Det är inte många år sedan liksom en välkänd politiker ville förbjuda äktenskap, till och med retroaktivt. Ja, vem det var vill jag inte säga, men hon fick ju nej naturligtvis. Men de sitter och förbereder ännu värre lagförslag här. Och de har bara fått ett visst gehör för henne, som det verkar. Men de vet om att vi lever i en demokrati. Det är alltså folkets utvalda representanter som håller på med det här. Så vi är alla delaktiga. Och det vore bättre om det vore en ensam kung, för den kan Gud peta bort bara den, och så är folket fritt. Men här är vi alla delaktiga i hur besluten ska tas. Och det kommer väl att bli kanske så här då, eftersom några få kan gå ut väldigt tufft, ha media med sig, gå ut väldigt tufft marknadsmässigt och pådyvla folk en massa dumheter. Så att politikerna tvingas sätta igång här, vi kanske ska liksom utreda här ett tredje kön. Ja, men vad ska man ägna? Våra politiker är inte avsedd för sånt. Våra politiker är avsedd liksom att förvalta och sköta om det land vi har. Inte hålla på med frågor som inte finns. Den här frågan finns inte. Det tredje könet finns inte. Ja, ett typ juridiskt kön, det kommer att komma. Därför att vem är som villigt? Ja, antikrist. Med dunder och brak, och han håller på att förbereda sin mark här i vårt land. Och vi kan inte göra kanske så mycket åt det, men vi ska ju i varje fall inte vara så dum så att vi hyllar nu och håller med på att det här är något bra. Vi kanske har en kompis som är homosexuell eller så. Gud älskar den kompisen. Men liksom, han accepterar inte den livsstilen. Inte himmelens gud, inte skaparen. Sen finns det andra gudar som vill det. Ja, men det är ingenting som hindra de människorna att hålla sig till de gudarna. Men vår Gud som har skapat allting, han har gjort allting utifrån en speciell ordning. Och när vi inte lever efter den ordningen, då är det ett uppror mot skapelseordningen. Och det är, sånt är det faktiskt lite mer än synd. För synda, det gör även vi som är kristna, som av Gud kallas rättfärdiga. Men vi gör inte uppror mot skapelseordningen. Vi underordnar oss till skaparen själv, har bestämt oss människor till att vara. Och när vi föds, då är jag man. Och när Jenny föddes, då var hon kvinna. Och hon kommer, vi kommer vara det ända tills vi dör. Om inte någon tvingar på oss någon könsstympning eller några konstigheter då. Och ska vi ha ett tredje kön dessutom, hur krångligt ska det bli det här livet då? I varje fall. Men då säger Gud så här. När jag läser första Mosebok 1:27. Ni förstår att det här kommer handla om man och kvinna då. Första Mosebok 1:27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Nåväl. Mannen och kvinnan är skapad till Guds avbild. Det finns inget finare alltså. Det finns inget mer vackert. Jag menar, Lennart är vacker och Gumbritt är jublande vacker och Jenny är alldeles strålande och jag är fantastiskt fin jag också. Liksom, när Gud ser på oss. För att vi är alltså en mästares skapelse. Och det spelar ingen roll hur jag ser ut. Om jag säger konstnärer så är jag som Salvador Dalí. Har ni sett hur han målar? Det är bara ett kaos. Och så är det något ansikte som är snedvridet och någon klocka som rinner iväg eller någonting. Och så kommer det en massa förståelse på och säger: åh, det är vackraste skapelse. Den är värd 38 miljoner kronor ger för den här tavlan. För att den är så vacker och speciell. Ja, en konstnär har tänkt så. Men tänk den största konstnären när han har gjort oss var och en. Vi kan ju få se ut precis hur som helst så är vi vackra ändå. Och vi är värd mer än 28 miljoner kronor för vi var värd att dö för. Så vi, alltså, det har inte med saken att göra. Vad som är viktigt, det är att vi är man och kvinna. Jag ska fortsätta det. Första Mosebok, andra kapitlet. Och jag tar bara några, det finns så mycket att läsa kring det här, men ni vet att många tycker att man kan ha två skapelseberättelser. Den första tog jag ur nu och sen går jag över till den andra nu. Men den andra är egentligen bara lite mer detaljerad kan man säga än den första. Den första är grov och översiktlig. Och sen andra kapitlet, då är det mer specifika detaljer om ja, människans skapelse och vad då. Och då står det så här då: detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken. Så Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Alltså, det här är första steget. Människan blir en levande varelse. Stoft från jorden och livsande från Gud. Det är huvudbeståndsdelarna. Sen om vi blandar in vetenskapen, då måste vi tänka livsande från Gud, vad är det? Och stoftet från jorden innehåller en massa mineraler och kemikalier och proteiner och allt möjligt. Och man vill göra det så. Men så enkelt beskriver Herren det då. Tidsperspektiven, ja, det kanske tog lång tid, det vet vi inte. Men i varje fall det gjordes. Och så hoppas jag vidare till, här beskrivs då Eden då, som Gud planterade. Det är alltså den första beväxta området på jorden. Det står väldigt tydligt vart det finns någonstans. Så gjorde Herren fortsatt så här från vers 15. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta. Till den dag du äter av det, då skall du döden dö. Herren Gud sa det: det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Kom ihåg. Alltså redan innan kvinnan skapades så var det bestämt: hon är mannens jämlike. Och om vi då liksom har jobbat och slitit stenhårt för på feministiskt sätt försöka åstadkomma jämlikhet mellan man och kvinna, då gör vi bara det för att vi har förkastat Gud. För han har sagt att redan i skapelsen så är hon mannens jämlike. Det går inte att bli mer jämlik än vad Gud säger. Sen är det också så att när jag accepterar mig som man så kommer jag acceptera att jag har ju olika egenskaper och kvinnan har andra egenskaper. Och tillsammans blir det här väldigt bra. Men när vi ska bara få inbilla oss att karen han ska vara som en kvinna och kvinnan som en kar, då kommer det inte att fungera. Det är ungefär som jag ska köra ut en Saab V4 och inbilla mig att det är en traktor som ska ösa undan snö. Det går ju inte. Man måste hålla sig till den skapelse man är och det ska brukas och användas så. Men det är, mannen och kvinnan är varandras jämlikar. Och för jag läser det här det får visa att först fanns mannen, det som kallades mannen. Någon mer? Sen om man går till slutet på vers 20 i samma kapitel där står det: men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Han skulle alltså göra vissa saker. Och så fortsätter jag från 23 versen. Då lät Herren Gud en tömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av rebenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: denna är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, ty av man har hon tagit. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Mm. Det behöver inte vi vara jämt. För Gud såg ju att vi behövde kläder också efter syndafallet. Men innan så behövdes inte det. Men det lustiga här det är att om man tänker på de feministiska krafterna, det är klart att de inte kan läsa det här. Det står i skrivet är att kvinnan är tagen ur mannen. Alltså när Gud skapade den första så skapade han mannen. Stoftet från jorden och livsanden från Gud. Sen nästa steg, då skulle kvinnan göras, för att det var inte gott för mannen att vara ensam. Det behövdes en samarbetspartner här. Och de skulle vara varandras jämlika. Det var inte så att kvinnan skulle vara karns tjänare. Absolut inte, nej. De skulle vara varandras jämlika. Och det var liksom bestämt redan ifrån skapelsen att det skulle vara så. Så Gud är ju den mest jämlika kraft. Ni som strävar efter jämlikhet mellan man och kvinna, ja, men lämna er till Gud och lev efter han, så blir det så som man har tänkt. I varje fall. Och sen leder alltså Gud fram den nya skapelsen. Han formade en kvinna. Alltså det här, när man pratar om reben, om man går till grundtexten, då går också ordet reben att översätta med sida. Och det kan man, i vissa lägen kan man tänka så här: ja men Gud var väl både man och kvinna då. Och så tog han, delade han på henne och så var det var en sida av mannen alltså som blev kvinna. Nej, så var det ju inte. Utan av det som Gud först hade skapat så tog han ett reben. Genetiskt, allting finns ju där. Du har ju alla de här, vad kallas de, stamceller och allting vet vi idag då. Det är ju liksom i ryggmärgen här som man ska vara. Men det kanske finns i rebenen också något sånt som kunde användas. Och så skapar han en varelse av det. Han delade inte på mannen. Han tog någon beståndsdel som fanns hos mannen redan. Sen formade han kvinnan. Han formade henne i skapelsen. Men liksom materialet som användes var det som fanns i mannen redan. Så det vart varandras likar. Och idag vet vi så här att varför en man och en kvinna tänker olika. Och det beror väldigt mycket på att mannen domineras av den ena hjärnhalvan och kvinnan av den andra hjärnhalvan. Men båda man och kvinna har båda hjärnhalvorna igång. Det var det liksom, vilken bit liksom domineras. Och det här ska vara så. Vi har hjärnstammen här framme. Ni vet förut när de experimenterar vetenskapen med människor och körde med lobotomi som löste ångest då. Ja, men då ska man av kontakten mellan de båda olika hjärnhalvorna helt enkelt. Ja, det var ju bara robotar. De tappar ju all känslovärld. Man har ju pratat med och lyssnat med sådana som genomgick det på 50-talet, och de är ju bara noll och ingenting. Och det är som, det var ett grovt experiment som vetenskapen tack och lov att sluta med då. Men liksom, man kan inte göra våld på människan hur mycket som helst. Man berövade alltså människan här sin förmåga till att ha en levande egen känslovärld. Men ångest har man kanske kunnat lösa på något annat sätt. Man behöver inte hålla på att skära sönder människor för det. Men vad ska vi göra nu då? Liksom, tänk er när det föds ett barn. Vi har lagförslag som gör att det ska bli ett könsneutralt personnummer dessutom. Vem ska bestämma att just det här barnet som föddes just den här sekunden ska betraktas som könsneutralt? För tro mig, det kommer säkerligen att synas mellan barnets ben om det är en kvinna eller man. Så varför ska man hitta på någonting som inte finns? Ja, det är för att det onda krafter vill så. Och våra politiker sysslar med det. Varför? Nej, men någon liten respekt måste vi liksom ha för livet och så. Det är nog illa med alla aborter som har gjorts. Och många föräldrar lider för att det tvingades bli abort av olika skäl. Men varför måste vi stimulera det så oerhört? Kan vi inte hjälpa personer istället att få förstå liksom att aborten var fel, men det finns förlåtelse att få för den? Man har ingen rätt att ta någon annans liv. Det spelar ingen roll om livet ligger i mammas mage eller ingen, men det är ingen som har den rätten. Men vi har inte rätt att stjäla andras identiteter heller. Menar, idag har vi identitetsstöld på nätet. Man stjäl någons identitetsnummer och kort och så köper man hus och håller på liksom i andras namn. Då har man ingen rätt. Det kastas man i fängelse för. Och jag ställer mig frågan så här. Varför kastas inte de här politikerna i fängelse? De som håller på att förbereda den här typen av brott. För här håller vi på att förbereda möjligheten att skära ett barn från sin könsidentitet. Ja, det är bättre om de kunde få bestulen på ett kreditkort. Men sin könsidentitet, den är skapad och given av Gud. Vilket fängelse ska de hamna i som håller på med sånt? Om vi kastar in andra identitetsstölder i fängelse redan idag. Ja, de bör ställa sig frågan hur lagsystemet ska utformas i vårt land. För vi kommer alla att bli lidande av det. Nåväl. Men märk väl här att i de bibelställen som jag har läst där. Där står det med tydlighet, eller åtminstone som jag ser det. Men när jag ser det så lägger jag också in andra bibelställen i Nya Testamentet. Varför kan jag tycka att när det står som är hans like? Alltså Gud var mån om att mannen behövde en medhjälpare. Alltså en samarbetspartner i detta liv som är hans like. Och jag säger jämlike. Jo, men i Nya Testamentet så står det att det är ingen skillnad på man och kvinna. Så. Inte alls. Utan det är inte jude eller grek, det är inte man eller kvinna, utan alla är vet i Kristus. Så den distinktionen finns inte riktigt i att kvinnan eller mannen är olika värld. Vi är olika personer. Vad händer så här nu till exempel om, som jag nämnt, med vetenskapen som stympar folk? Jag menar, vi har liksom kvinnorörelser som är väldigt aggressiv mot att man, vad heter det nu, stympa kvinnor i Afrika och reagera stenhårt mot det och ska ha politikerna och engagera sig där väldigt mycket. Ja, det verkar ju klokt och vettigt. Varför reagerar de inte över det här, kvinnorörelsen? Är inte barnen värd någonting för kvinnorörelserna då? Ska man göra vilka experiment som helst? Betänk lobotomin. Man kan inte göra vilka ingrepp som helst för människor. Man kan inte bete sig hur som helst för människor. Har en människa kommit fel kan man alltid föra dem rätt. Men man ska inte med våld hålla på att tvinga eller förleda folk till att hamna fel. Nåväl, till kvinnorörelserna på olika sätt. Då. Där är det också en väldigt stort godkännande till att är inte jag nöjd med att vara man eller kvinna, då kan jag ta kontakt med sjukvården. De kommer skära i mig lite, prata med en psykolog, ge mig lite olika tabletter och vad det nu kallas, så att jag blir kvinna. Ja. Okej, okay. Bra. Bekymrar ni er inte ett ögonblick över era hårt kämpande idrottskvinnliga vänner? För om jag som man bestämmer för att jag vill, alltså, jag vill inte vara kvinna, jag vill inte vara man, jag vill vara kvinna. Man ska få göra det valet själv också i det. Då ska våra samhällsresurser syssla med sånt. Ja, vi ska få det valet i varje fall. Ja, men då kan jag som man, atletiskt byggd, fysiskt kraftfull på många sätt, säga att nej, men jag vill inte vara man, jag vill vara kvinna. Och så ordnar de till det på några år. Och sen går jag och vinner OS-guld i kvinnliga idrotter. Jag löper längre och bättre, jag åker skidor längre och bättre. Jag vinner, kvinnorna får inte vara med. Det blir så då. För hur det än är, om man nu har skadat bort det som finns mellan benar då, så kommer det fortfarande vara en man, för att han var det i grundskapelsen. Och han kommer att ha den typen av kraft i sig och hjärta och lungor också som passar för sådana saker. Och han kommer att slå ut era kvinnliga vänner som har kämpat helt liv för att kanske hamna på första plats någon gång. Och så kommer en kar som året innan bytte kön och tar medaljen som du har kämpat för ett helt liv. Det blir också konsekvenser av det här. Och det har vi redan sett. Det har redan skett. Men vad värre är, vem tror sig ha rätt att stjäla ett barns identitet? Maken till fräckhet alltså. Finns det inget ände på det högmodet? Nej, det är högmodet kommer få ta över och det blir vårt lands undergång. Tyvärr. Men nu behöver inte alla människor gå under, men vår nation kommer att skaka sönder av våld, konstigheter, meteorologiska prövningar på alla sätt kommer att drabba. Vi har redan börjat drabbas av det. Och det kommer att bli värre. För att när vi som befolkning har blivit så högmodig så vi tror oss kunna vara uppstötsig och sätta oss upp mot skaparen själv, så kommer Gud bara ha ett enda språk kvar att använda sig av. Gud han pratar på ett sätt till den ödmjuka och på ett annat sätt till den högmodiga. Han vill nå fram. Och till den högmodiga har han tyvärr bara svåra sätt att tala. Det är alltså fråga om lidanden. Han kommer att skydda sina barn. Det gör vår Gud för att han är en god far. Nåväl. Vad man håller på med, de är kvärteologin. Det är också en professor som har disputerat, tror jag, i någon sorts bok som avhandlingen har skrivit liksom, där de går in väldigt mycket på med typ, kan då Gud verkligen ha sagt? Det är den typen av argumentering man använder sig av. Ni vet, när djävulen fick oss på fall, då ifrågasatte ju djävulen Adam, kan, eller Eva, kan då Gud verkligen ha sagt? Nej, ingalunda. De börjar med att ifrågasätta det Gud verkligen har sagt, skapa lite osäkerhet för att få en öppning, få slänga in sin lön. Och det gör de här också, det här kvärteologiska, för de använder sig väldigt mycket av Bibeln. Och där har vi en beskrivning som de använder sig av som handlar om David och Jonathan. David och Jonathan, vill de då liksom komma in så här att de hade så väldigt nära och förtroendefull relation till varandra, så att då bara de skapar upp möjligheten att ja, men de här bör ju ha varit homosexuella då, eventuellt. Då går in där. Men det finns ingenting i Bibeln som ens antyder att David och Jonathan skulle vara homosexuella. Tvärtom. Men de här vill liksom, på grund av att det var två män som hade en nära förtroendefull och faktiskt kärleksfull relation till varandra, så tolkar den typen av människor som att det kan vara homosexuellt. Ja, men vänner kan älska varandra utan att vara homosexuella. Jesus kallade sina lärjungar för vänner och han sa att han älskar dem och så vidare. Det var ingen homosexualitet där. Men där ska de ha det här David och Jonathan till då. På kvinnliga sidan så har det Naomi och Rut då, som också liksom hade sån här otroligt nära vänskapsrelation. Och där vill de också gå in och säga att de här då var homosexuella. Men Bibeln pratar inte i någon enda term på någon enda punkt att det skulle kunna vara så. finns ingenting som säger det. Ändå går man in liksom och tar det här som exempel. Att förmodligen skulle det kunna vara så. Samhällsskicket kanske skulle kunna vara så och så vidare. Men det är inte så. De som vill, alltså de som är queer-teologer, de har ju själva ett behov av att tolka en sund vänskapsrelation till homosexualitet. De vill ju ha det så. Själva. Men det betyder inte alls att Guds ord säger så. Nej. Inte ett dugg. Det är andra krafter som får den tolkningen åt dem. Sen har du en annat exempel som de vill använda sig av. Det här är med romarna och slaven. Vet du, den här romaren som kom till Jesus och slaven som var så sjuk. I grekiskan begrepp för slav och just den här situationen så går det att antyda att det var en yngre pojke. Och då vill de gärna säga att det här slaven var ju så kär för den här romaren, som han sa då, betydde så mycket för han. Och då vill de säga att det här liksom kanske var något homosexuellt. Det var ju en ung pojke, står det, om det går till grekiska grundtexten. Men tror ni verkligen att Jesus godkänner pedofili? För det var vad de vill ha det till här. Pedofili. Nej, Jesus godkänner inget sånt. Och Jesus godkänner inte det homosexuella heller. Men när han såg att här var det mer frågan om en fader-son-relation. Det må vara en romare som kom från en konstig romersk kultur. Det må vara en person som var slav. Men det går ändå att ha en relation. Hur är det till exempel med svenska män? Kanske liksom se någon ung grabb som behöver liksom hjälp och stöd. Jag har själv varit en sån. Och jag ställer upp och kan vara deras reservfarsa ett tag för att få dem ur sin kris. Jag kan ju aldrig bli deras rätta farsa naturligtvis, för att de ska få stå på egna ben. Och då, de killarna gillar man. Man ser dem kanske som sin son. Men hur kan man gå och liksom ens påstå att romaren här och slaven, bara för att det först kom homosexualitet i romariket, så tycker man att det borde vara så här, för att eventuellt kan det vara så. Men det finns ingenting i Guds ord som säger eller ens antyder att det skulle vara så. Men de förstår inte det här med Guds kärlek. Guds kärlek är alldeles speciell utgjuten mellan man och kvinna. Men i vänskapsrelationer så finns det också en kärlek som Gud kallar för kärlek. Alltså, mina vänner, manliga vänner, bör jag ha en kärlek till? Jag är inte ett dugg homosexuell för det. Men jag kan älska mina vänner. Självskrivet kan vi göra det. Ordet kärlek är ett av de finare orden som finns och ska minsann inte missbrukas på det här viset som det görs idag. Man använder det, ett av de finaste orden som mänskligheten har fått, till någonting väldigt fult. Det ska, vem har rätt att göra det? Sen får man kalla sig professor eller vad man vill, så har man ändå inte rätt att göra så. Har man inget vettigare att syssla med? Om de professorerna kunde använda sin kunskap till att hjälpa i de problem som verkligen finns åt rätt håll, då skulle man väl respektera dem. Men jag försöker sätta dem och skapa problem som egentligen inte finns. Men någon måtta bör det få vara på oss, tycker man. Men nej, det är inte det. Vidare då finns det någon inom svenska kyrkan som har börjat på att bygga upp det här liksom. Dels det här med queer-teologin, att ja, det här med man och kvinna är inte så viktigt, det borde finnas ett tredje kön. Och sen kommer den här frågan, kan det inte vara så att Gud egentligen var kvinna? Den frågan börjar också luckras upp då liksom. Så allting som är av Guds ordning kan man vrida och vända på nu, och det är det som är antikrist. Det är antikristligt. Och i Matteus då, jag säger väl inte så mycket om folk som inte bekänner sig till kristendomen. De har väl sina läror att hålla sig till. Men vi som är kristna, vi har ju vår Gud och vår lära att hålla oss till. Och vi har ju bekänt att Jesus Kristus är frälsaren, annars är vi ju inte kristen. Och då bekänner vi också hans identitet, att han är vägen, sanningen och livet. Och skulle då han som är sanningen själv säga så här, rätt bön, så säger Jesus så här, han undervisar lärjungarna här, det är sanningen själv som säger så här: när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, De älskar att stå och be synagogorna i gathörnen för att synas som människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när du ber ska han inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Och inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och så Herrens bön. Då här lär oss alltså Gud hur vi ska be. Och då har vi bett i så många hundra år. För att Jesus lärde ut oss. Fader vår som är i himlen. Det står inte moder vår. Alltså Gud är man. På andra ställen säger Jesus Kristus: jag går till fadern och ni ser mig inte mer. Och så vidare. Hela tiden kallar Gud Jesus den delen av gudomen för fader. Jesus är ju en del av gudomen själv. Och han är son. Hur det går till vet jag inte, för jag tror inte Gud, att jag tror inte att Jesus är född. Jag tror inte han är skapad heller. Han föddes av en kvinna i mänsklig form här, men gudomen Jesus fanns ju i himlen innan, som i en hel evighet. Och hur det gick till, det har jag inget som helst svar på. Och Bibeln är inte ens i närheten av att skaffa en antydan åt det. Man får bara acceptera att kanske evigheten finns. Och Gud har funnits där i evighet. Och så har vi varit med en kort stund här. Och vi som har varit med en kort stund här, vi ska mäta oss alltså med skaparen i fråga om intellektuell kapacitet till exempel, som många professorer gör idag. Ja, vi tillhör alltså en skapare. Han har skapat Saturnus, Mars, månen, solen. Han skapar alla fiskar. Han vet allt om genteknik. Var helt säker på det. Han vet varenda cell, varenda kropp. Han har räknat vartenda hårstrå som finns. Han har väldigt databank, vår herre där. Allt som finns känner Gud till i den minsta detalj. Varenda atom, varenda elektron, alla kvarkar, han kan allt. Och han vet hur allting hänger ihop i det ännu som vetenskapen ännu inte har upptäckt eller ens fått en tanke på att eventuellt kanske finns. Den mäter ni med er och försöker hävda att Gud inte har skapat mannen till man eller kvinnan till kvinna. Och så måste ni hitta någon sorts genväg här för att skapa möjligheter för att skära försvarslösa barns rätt till att ha sin medfödda könsidentitet. Det är ingen tillfällighet att det är en liten pojke som föddes eller en liten flicka som är föddes. Skär inte dig ifrån dem. Det är Gud som har bestämt att det skulle vara så. Och skapa inte en miljö, varken i vårt samhälle, skola eller offentliga debatt, där folk som känner sig lite tveksam blir missnöjd. Tänk er en 12-13-årig pojke. Måste han bli missnöjd för att han är pojke? Varför inte stimulera han och uppmuntra han till att fortsätta istället och bli en fullutvecklad kar? Varför ska vi hålla på med sånt? Det finns hjälp att ge i tid. Varför ska vi operera dem? Jag menar, alltså, så har vi så väldigt mycket resurser inom sjukvården. Snälla ni, vi är många som har haft stora behov av sjukvård och har ingen aning om liksom, att det fanns så många stora resurser som man kan göra sånt. Ja, men den här stackaren som behöver få sitt knä reparerat då. Han får ju aldrig chansen. Men att liksom ändra kön på ett ogudaktigt sätt, det ska pengarna och vetenskapen användas till. Nej, tack. Alltså, förstå. Gud låter Sverige vara kvar. Trots vårt lands synd, uppror och högmod. Förstå då hur oerhört kärleksfull Gud är. Hur oerhört tålmodig han är. När han egentligen borde bara plocka bort oss. För hur gjorde Gud med Sodom och Gomorra? där hade alltså ondskan gått så långt så att det inte längre gick att stoppa. Men då hindrade Gud ondskan att sprida sig vidare över jorden genom att helt enkelt Sodom och Gomorra försvann. Han är fortfarande Gud. Och han har fortfarande sina utsträckta händer, och vem som helst kan bli frälst. Och om du skulle vara nu kvirkeolog, eller om du skulle vara homosexuell, så tror inte att Gud inte älskar er. Han har dött för er också. Men det finns saker liksom i människors liv som Gud inte accepterar i form av livsstil och synd. Och man kan inte orena sig heller hur som helst, eftersom Gud erbjuder rening i form av sitt eget blod. Så finns också den möjligheten. Det finns ingen försvar för dig som vill stå kvar där, för möjligheterna finns för oss alla. Men sen respektera Gud ditt val. Vill du leva i det här, så får du göra det. Men du får ta konsekvenserna sen, för de kommer sen. I ett läge då vi inte längre kan ångra oss. Det kallas döden. Men döden är ju bara en övergång till nästa typ av liv. Och det är frågan om liksom, var ska du vara då? Jesus Kristus har dött för oss redan i den här livet och tillvaron, för att vi ska ha möjligheten att få komma till Gud, skaparen, som det är tänkt. Vad vi kommer att bli där är inte fullt uppenbarat än. Men liksom vad vi ska vara här på den här jorden i vår fysiska form, det är helt enkelt så. Är du man, var du född till vara man, fortsätt att vara man och lyssna inte på de här lögnerna ens om det kommer från politiken. Inte ens då. Är du kvinna, du ska vara kvinna. Det är för att du är skapad så. Det finns en stor tanke med det. Och missar ni, tror ni inte att kvinnan och mannen är jämlik? Läs då igenom det bibelord jag gick igenom just nu. För redan innan kvinnan skapades, så bestämdes det att det skulle skapas en medhjälpare till mannen som var hans like. Och dessutom så är kvinnan skapad ur material, samma material som mannen är gjord av. Och det insåg den första mannen i varje fall. Ja. När han säger, ja, hon är gjord av mina ben och mitt kött. Det går väl liksom inte att se ner på någon sån. Då ser man ju ner på sig själv. Älska varandra istället. Det är liksom vad Herren säger. Och han har skapat allting till att vara jämlikt. Det är liksom andra krafter som har fått män att tro att man ska dominera kvinnorna, eller kvinnorna som tror att man ska dominera männen, eller vad det nu är. Det är andra krafter, det är inte Gud som gör sånt. Men vill du bli renad, så får du bli renad, för att Gud har skapat möjligheterna. Men det går inte på något annat sätt än att gå igenom vägen Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Lyssna inte på vetenskapen i sånt. De kan hjälpa till med mycket. Men vetenskapen har aldrig lyckats skapa någon människa, aldrig lyckats skapa någon liv. De vet inte ens hur formeln ser ut för att det ska kunna lyckas. De kan skära och stympa, men de kan inte skapa och läka särskilt bra. Läka kanske de kan vissa bitar nu, men de kan inte skapa. Men i vårt land så pågår alltså det här. Och vi tänker inte riktigt på vad det innebär. Det finns folk som liksom tiger och känner till att nu håller det på att bli lagar som liksom ska, vi ska ha tredje kön här. Det ska vara ett köns, ett typ av personnummer till som är könsneutralt. Ja, men vem bestämmer då? För personnumren sätts alldeles strax efter att vi har blivit födda. Och då syns det liksom i slutsiffrorna om det är en pojke eller flicka. Ja, vad ska det stå? Halv då? Och min sista siffra är 94. Ska det stå 94,5? Hur ska de lösa den? Jag vet inte. Men vem har rätt att bestämma att den här personen har ingen kön? Och man kan ju så titta på den där babysen och säga, det har du visst. Ja, men nu är det juridiskt så att du har ingen kön. Ja, men säg, det vet jag. Jag har varit på toaletten flera gånger. Så jag vet väl att jag har det. Ja, men juridiskt har du inte det. Ja, men alltså, är det knepigt vad man håller på med? Och har inte våra politiker mer att göra än så? Tack och lov skulle jag vilja säga. För då kan man verkligen få till en bättre administration. För regeringen är ju svindyr för oss. Vi kanske kan halvera antalet politiker. För de som sysslar med det här behöver vi inte avlöna. i frågor som inte finns. De behöver inte ha folkets avlöning eller folkets pensioner. De är för många alltså. Det visar väl man när man håller på med sådana här frågor. De är alldeles för många. De måste bli sysselsatt. Och det här är en fråga som sysselsätter dem då. Tack och lov, då vet vi det. De är för många. Låt det gamla tant Agda istället som har minipension få lite av era pengar. Det skulle vara gott. Nåväl, vi ska avsluta nu med bönen Fader vår. Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och du förlåta oss skyldiga. Ja. Oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.